Vad händer med liberalismen och hur syns det i svensk politik? I tre program ska vi titta på trender för de klassiska politiska ideologierna. Och här är det första, filosofiska rummet om liberalismen inför valet. Och här i filosofiska rummet finns statsvetarna Marcus Furendahl, Marie Demker och Ludvig Bäckman. Mycket välkomna.
Tack.
Tack. Tack så mycket.
Och välkomna alla lyssnare. Liberalismen är ju tillsammans med socialismen och konservatismen, som vi kommer prata om i senare program, en ideologi som har format svensk politik. Liberalismen kännetecknas av sin optimism, sin tro på individen framför kollektivet, marknadsekonomi, förnuft framför tradition och frihet framför allt. Vi har bett er att spana kring liberalismen med sikte på valet, tänkare och idéer som aktualiseras nu. Men först, hur är läget för liberalismen? Vad säger Ludvig?
Det beror ju verkligen på vad vi menar med liberalismen. Pratar vi om liberalismens idéer, pratar vi om de liberala politiska partierna eller pratar vi om hur liberal den faktiska politik som bedrivs är? Men det spelar också roll om vi pratar om den ekonomiska liberalismen eller den politiska liberalismen. Och jag skulle vilja säga att det är klart att liberalismen som politisk praktik är ju utsatt för ett visst tryck just nu och är inte det som dominerar. Åtminstone inte om man pratar om den politiska liberalismen. Det är få reformer för att öka människors frihet eller att ge människor fler rättigheter just nu. Däremot så den ekonomiska liberalismen lever väl ganska bra i den politiska praktiken, måste man säga.
Marcus?
Liberalismen som en politisk idé utmanas just nu på sätt som jag tycker kanske inte riktigt har varit så tydligt tidigare. Man har haft mycket kanske oenighet eller bråk inom liberalismen eller inom någon sorts liksom, utifrån de breda liberala utgångspunkter som de flesta accepterar. Men nu så finns det trender som handlar om att ifrågasätta hela det här bygget. Man pratar om postliberalism och illiberalism och så vidare.
När vi gjorde program om ideologierna inför förra valet 2018, då pratade vi också om en nedgång för liberalismen, den politiska liberalismen. Och den har fortsatt, den har fördjupats. Varför är det så, tror ni? Marie, vad säger du?
Det fanns ju en tid när man pratade om att liberalismen hade segrat ihjäl sig, det vill säga de liberala partierna gick bakåt därför att allting runt omkring hela samhällsbygget var liberalt. Det är ju lite svårt att hävda att det är det som är förklaringen idag, utan snarare är det väl att de liberala idéerna, precis som ni har varit inne på, har tunnats ut och också utmanas då väldigt starkt, framförallt ifrån radikalt konservativt håll. Men det viktigaste tror jag är just att de liberala idéerna har tunnats ut. De har inte samma självklara status längre. De har inte den typen av primat som de har haft i den liberala demokratiska debatten tidigare.
Och varför är det så då?
Alltså jag tänker att det finns en väldigt stark populistisk våg som drar fram genom många länder just nu. Där en typ av liksom politisk retorik och politiska idéer premieras som inte fäster så stor vikt vid de saker som liberalismen traditionellt sett har fäst vikt vid. Och erbjuder ett annat alternativ som är väldigt svårt att liksom diskutera med. Inom populismen så kanske man erbjuder relativt enkla analyser av komplexa sociala samhälleliga problem. Man erbjuder väldigt enkla lösningar som är liksom direkt attraktiva för många väljare. Att då försöka komma in och komplicera den bilden och säga att det är egentligen mer komplicerat än så här. Vi måste tänka på de här faktorerna som inte du tar med i din... Jag menar, där tappar ju folk intresset på något sätt. Det är svårt att debattera liksom, utifrån samma utgångspunkter. Då. Mm.
Man kan ju också fråga sig om det är någonting inneboende i liberalismen. Någon brist i liberalismen som gör att, de här, att den har motgångar nu också. Och det beror ju på återigen om vi pratar om den politiska liberalismen eller den ekonomiska liberalismen. Om man börjar med den ekonomiska liberalismen kanske man kan säga att dess brist är att den riskerar att skapa villkoren för sin egen undergång på ett sätt. Eller åtminstone för den politiska liberalismens undergång. Alltså genom att tillåta och uppmuntra egentligen större ojämlikheter i samhället. Och det skapar misstro och den typen av problem i samhället som inte befrämjar en liberala politiska institutioner. Det skulle vara en analys. En annan skulle vara att det är den politiska liberalismen som har blinda fläckar. Alltså att det är ensidigt fokuserandet på individen och hennes rättigheter och har liksom lämnat fältet fritt för de som faktiskt tycker att det är viktigt också med gemenskap eller med någon slags solidaritet mellan människor eller liksom nationell till och med tillhörighet. Så att det finns ju två möjliga sätt att också kritisera liberalismen här.
Ja, och vi kanske kommer få ännu lite mer färg på det där som vi har pratat om nu. Vi har ju bett er att spana vad som händer kring liberalismen inför valet. Så att vi börjar med det. Marcus, vad har du med dig?
Alltså min spaning är väl att jag inte tycker att det finns någon jättestark idéströmning inom liberalismen som sådan, utan just det här ifrågasättandet av liberala tanketraditioner. Och kanske, jag kan ha fel kanske, men också en avsaknad av mobilisering från liberalt håll för att svara på den här ifrågasättandet. Och då tänker jag, det här kanske trender som främst syns internationellt, kanske inte så mycket i Sverige än, men systematiska tillbakadraganden av liberala rättigheter. Det finns en tendens för starka ledare att använda statsmakten för att inskränka enskilda individers fri- och rättigheter. Och då tänker jag kanske till exempel på USA och Trump. Liksom. Och så finns det en rad olika populistiska rörelser i olika europeiska länder och sådär också, som alla har gemensamt att de på något sätt utmanar eller vill överge liberalismen.
Och jag vet ju att du har med dig en liberal idé som blir synlig här, som liksom utmanas i den här tiden.
Ja, men precis. Jag tänker på den liberala tänkaren John Rawls här, som ju framförallt är känd för att ha utvecklat en väldigt omfattande och komplex inflytelserik teori om rättvisa, men absolut måste betraktas som en liberal tänkare. Och hans lite mer sådär okända andra bok handlar ju om politisk liberalism, då i en liksom teknisk bemärkelse som skiljer sig lite grann från vad Ludwig pratade om tidigare. Och centralt där är att han försöker hitta ett sätt att rättfärdiga hur vi ordnar samhället gentemot varandra som inte bygger på liksom vad han kallar för comprehensive conceptions of the good, omfattande moraluppfattningar eller religiösa uppfattningar om vad det goda livet består i. Och det menar han är ett absolut centralt liberalt värde, en liberal utgångspunkt som vi måste ta seriöst. Så då försöker han liksom i den här boken omformulera egentligen hela sitt stora rättviseprojekt och ge ett nytt argument för det som bygger på skäl som alla har anledning att acceptera, inte bara som en kompromiss utan som någonting fundamentalt, som en utgångspunkt för vårt samarbete i samhället. Och det gör han bland annat då eftersom man tittar på samhällen så som de ser ut och ser en pluralism som inte kommer försvinna. Liksom. Samhället är hela tiden präglat av olika uppfattningar om vad det goda livet består i och vad man behöver göra med sitt liv. Och därför behöver vi, när vi försöker tänka på det politiska och hur vi ska ordna samhället, så måste vi rättfärdiga oss inför varandra utan hänvisning till de sakerna som människor faktiskt hela tiden tycker olika om.
Så att det är en tolerans för att människor kan ha många olika åsikter om hur livet ska levas?
Verkligen, precis. En tolerans.
På vilket sätt gör det sig gällande i svensk politik idag?
Ja, men återigen, internationellt sett så ser man ju hur det här ifrågasätts, alltså som kristen nationalism i USA till exempel. Nyligen, strax innan vi spelade in det här, så var det ett stort bönemöte i Washington DC där man använde skattemedel för att finansiera det liksom, i det här landet och USA som ska vara liksom det mest liberala, icke-religiösa om man så vill, på jorden. Men då finns det då väldigt starkt inflytande från någon sorts kristen rörelse som säger att USA är ett kristet land, det är en viss typ av människor som ska bestämma här, kristna värderingar ska genomsyra och så vidare. Och det finns ju inget lika tydligt exempel i Sverige skulle jag säga som det där, men spaningen framåt då, möjligtvis om man ska försöka göra något sånt, skulle ju kunna vara att det delvis liksom skulle kunna dyka upp i de kommande åren och sen någon som försöker kopiera den politiska strategin.
Marie, vad tänker du?
Jag tänker att den här toleransfrågan är ju kanske lite grann av en nyckelfråga som ni diskuterade tidigare. Det är ju lite jobbigt med tolerans. Det är ju ansträngande. Och precis som Marcus var inne på så är ju den trenden, så att säga, den populistiska retoriken handlar ju väldigt mycket om att bejaka någon form av ryggmärgsreflexer av en känsla av att det som jag omfattar och det som jag uppfattar och min verklighet, det är också det som ska vara det normerande. Det tror jag är en svårighet för den liberala tanketraditionen att bryta igenom den populistiska retoriken idag.
Jag håller med Marcus om att pluralismen är utmanad, och man kan väl säga att, om man ska krasst sammanfatta, kan man väl säga att olikhet och åsiktsmångfald är lite ute just nu. Och det är den här strävan efter mera samhörighet, en slags tillbaka till en gemenskap som man, när man känner igen sig, där vi på något sätt delar någon slags kultur eller så som har tagit över handen. Men jag skulle också säga, bara att apropå Rawls där, att som Marcus säger, så är ju Rawls utgångspunkt att våra samhällen de facto är pluralistiska, och det måste vi ta hänsyn till. Vi kan liksom inte ändra på det. Vi kommer inte kunna göra oss av med den här pluralismen. Men det har ju funnits en annan liberal idé om pluralism historiskt sett, som har varit mera, inte bara att det är ett faktum, utan att det är liksom ett önskvärt tillstånd, att vi med individer, vi alla bär inom oss vår olikhet, vår egen individualitet, som John Stuart Mill skulle uttrycka det. Och att det är ett tecken på ett liberalt samhälle, det är att vi alla odlar oss själva och i olika riktning, och därmed så blir samhället en mångfald av olikhet. Det är liksom ett annat, mer positivt sätt att uttrycka den där pluralismtanken.
Det här att Rawls tänker sig att människor, trots att de tänker väldigt olika om mycket, ändå kan komma fram till saker som alla kan acceptera. Är den möjlig idag, så att säga, när vi talar om att det finns liksom splittring och polarisering i samhället? Eller är idén utdaterad?
Nej, det tror jag absolut inte att den är. Det handlar också om hur det politiska ledarskapet talar om hur samhället är uppbyggt och vad är den här samhällsgemenskapen som Ludwig lyfter fram. För att det visar sig ju väldigt ofta, om man gör undersökningar där man ställer en fråga i en enkät, så kan man få ett typ av svar. Om man går in och kvalificerar och gör andra typer av undersökningar där man intervjuar eller fokusgrupper eller vad det nu är, så visar det sig ofta att människor kan enas om ganska långtgående idéer om just tolerans och mångfald och olikhet, när man så att säga ställs inför de konsekvenser som ett annat synsätt skulle ha. Så att det handlar lite grann om att uppamma kanske de tanketraditionerna och mer i den politiska diskussionen än vad vi har idag. Jag tror absolut inte att det är utdaterat.
Det finns ju en vanlig uppfattning att när samhället var lite mer homogent, så var det lättare att komma överens med varandra. Men Rawls bemöter det, han tar upp att liksom under medeltiden, när de flesta var katoliker, vi skulle kunna drömma oss tillbaka till den där tiden. Men jag menar, då lägger han till att inkvisitionen var liksom ingen slump. Det var liksom systematisk religiös förföljelse under väldigt lång tid behövdes för att tvinga in alla människor i samma rätt sätt att tänka, så att säga. Så det har liksom aldrig funnits. Det är ingen idé att drömma sig tillbaka till någonting som inte har existerat. Men likväl så, ja, den här pluralismen råder. Vi behöver göra vårt bästa för att komma överens. Samtidigt som jag tror att det kan vara lite naivt kanske. Återigen, när någon kommer och erbjuder en väldigt stark berättelse där din moral eller din religiösa uppfattning får stort utrymme, då är det väl väldigt roligt att du blir attraherad av det där, snarare än att du går till den här lite mer torftiga eller tunna politiska liberalismen.
Ludvig, du var ju lite inne på förut att liberalismen skapade sin egen fälla, kanske, eller man ska säga. Att fällorna har blivit något som liberalismen inte kan hantera. Finns det några svagheter i den här idén som på något sätt har bäddat för att den har stött på patrull?
Jag tror att när liberaler har drivit idén om det liberala samhället väldigt hårt, så har kanske det stött bort människor och gör att människor inte känner igen sig riktigt i kanske inte alls tycker det är så eftersträvansvärt att vi ska alla bli olika och vi ska alla bli individualister. Återigen, om man då tar den rawlsianska tanken, så är ju inte det syftet med liberalismen, utan syftet är bara att vi ska kunna komma överens om några slags grunder för det sociala och politiska samarbetet, trots att vi i grunden är oeniga om väldigt mycket. Och den idén tror jag också ändå är den enda rimliga och förnuftiga, och den tror jag också att alla människor i slutändan kan acceptera. Mm.
Men det låter ju som att liberaler kanske har varit för lite då liberala i den här toleranta meningen som Rawls håller fram.
Precis, det skulle jag kunna tänka mig att det har en förklaring. Mm.
Ja, då går vi vidare till nästa spaning. Det här är Filosofiska rummet med statsvetarna Marcus Furendahl, Marie Demker och Ludvig Bäckman. Och det handlar om liberalismen inför valet. Och nu är det dags för Maries spaning, som handlar om individens politiska rättigheter och en särskild syn på frihet. När man pratar om frihet så pratar man ofta om negativ frihet, som är frihet från tvång och hinder, och positiv frihet som är frihet att förverkliga sina mål. Men filosofen Philip Pettit har formulerat en tredje frihet, icke-dominans. Det är att vara fri från en makt som påverkar dig, oavsett om den griper in eller inte i ditt liv, och som leder till anpassning och osäkerhet. Marie, hur menar du att filosofen Pettits idé om icke-dominans har fått relevans idag om vi pratar om liberalismen?
Ja, jag skulle väl säga att den är relevant både idag och har varit det också tidigare. Jag menar att det finns ett behov av att diskutera frihet på ett mera djupgående sätt än den här klassiska uppdelningen som är väldigt, väldigt praktisk och väldigt analytiskt tydlig. Men icke-dominans, alltså idén om icke-dominans, handlar ju om att vara fri från godtyckliga ingrepp. Att vara fri från risken att bli utsatt för någonting, oavsett hur stor eller liten sannolikheten är. Om man vet att det finns en makt som på olika sätt kan gripa in och begränsa dina förutsättningar, dina livsprojekt, så är det en form av ofrihet som Petit menar måste benämnas just så.
På vilket sätt blir det aktuellt i svensk politik nu?
Frågorna om övervakning, kontroll och olika former av begränsningar av livsprojekt är ju på agendan så att säga, hela tiden. Individens politiska rättigheter är ju under någon form av press oavlåtligen. Och den här typen av godtyckliga ingrepp som Petit syftar på när han talar om icke-dominans, det är ju just den typen av repressiva eller begränsande eller negativa påtryckningar som då blir en form av ofrihet för individen. Och där har vi ju sett ett stort antal. Vi har en diskussion om medborgarskap, vi har en diskussion om uppehållstillstånd, vi har diskussion om vandelskrav, vi har diskussion om anmälningar av personer som på vaga grunder kanske är här eller inte är här. Alltså allt detta är ju ett uttryck för just den här godtyckligheten. Även om den övermakten så att säga inte i varje stund utövas över dig, så vilar det en sån skugga som gör att din frihet är inte den frihet som Petit menar är den eftersträvansvärda.
Jag tänker också, jag vet inte om det finns något parti som säger så här, men jag skulle kunna tänka mig att ett parti skulle kunna argumentera ungefär så här. När samhället blir mer ojämlikt, som det håller på att bli just nu, så skapas flera problematiska dominansförhållanden. Det är mer troligt att människor kommer hamna i den här typen av dominansförhållande när de är utlämnade åt någon annans godtyckliga makt över dem, så att säga. De skulle kunna ingripa deras liv och försämra deras situation, och därför måste man vara inställsam mot dem eller underdånig eller anpassa sig till deras krav. Så när arbetsgivare erbjuder nolltimmarskontrakt till exempel, ja, men då måste man ju se till att chefen gillar den så att man kan få nästa pass. När man inte har möjlighet att få en bra bostad utan ett andrahands- eller tredjehandskontrakt, ja, men då hamnar man i ett problematiskt dominansförhållande till en annan person som har den här resursen man behöver komma åt. Och då skulle det här partiet kunna säga ungefär att ja, men Pettits teori om frihet fångar in varför det här är problematiskt och vi behöver göra någonting åt det. Vi behöver institutionalisera de här relationerna på ett sånt sätt att vi kan liksom lagstifta eller reglera bort dominansförhållanden och se till att de blir schysstare för alla inblandade.
Samtidigt kan man väl säga att det här som, med exemplen som du ger, Marcus, här, det är ju samhälleliga strukturer som begränsar människors frihet naturligtvis i Pettits mening. Men för liberaler så har det ju viktigast och oftast det enda varit att fokusera på relationen mellan individ och staten. Alltså det är därifrån liberalismen kommer från början, i reaktion mot förstemakt, mot den godtyckliga liksom envåldshärskaren, och skapa liksom regler och begränsningar i hur den offentliga makten utövas mot individen. Och sen så har, när man läser Locke eller om man läser de här 1600-1700-tals liberalerna, så var det ju det de var intresserade av. Och då kan man säga att vad de brydde sig om, det var den politiska friheten, så att säga, och inte att göra människan fri i någon slags djupare mening. Frihet som någon slags socialt moraliskt projekt egentligen. Och det är kanske där som en av de ömma punkterna för liberalismen är. För de har ju lämnat fältet fritt på ett sätt till de som har en lockande vision om hur frihet kan förverkligas på andra sätt utanför, och inte bara i relation till staten.
Marie, du var ju också inne på i våra samtal innan, att det är överhuvudtaget så att den liberala idén om individens politiska rättigheter ställs lite på sin spets idag.
Ja, vi har ju fått en diskussion som givet det politiska samtalet som förs idag så handlar det ju väldigt mycket mer om att begränsa olika typer av rättigheter och begränsa individens handlingsutrymme snarare än, precis som Marcus och Ludvig var inne på, att frigöra, att skapa ytterligare former för att frigöra människan, att på olika sätt utvidga friheten och utveckla demokratin i det avseendet, utan de allra flesta av de propositioner och de förslag som har kommit under den senaste, ja, inte bara denna mandatperioden utan under ganska lång tid, har ju handlat just om ökad kontroll, ökade restriktioner, begränsningar av olika slag. Och det sätter ju naturligtvis rättigheterna på sin spets, för då kommer det andra grupper och säger, ja men de här rättigheterna finns ju, det här står ju i regeringsformen, det här är ju någonting som demokratin bygger på. Och sen så kommer då en diskussion om olika villkor som ska vara uppfyllda för att dessa rättigheter ändå ska gälla, och då minskar ju deras terräng, deras område mer och mer. Det är ju en form av press som de liberala idéerna är då utsatta för idag.
Och varför är det en motvind för de här liberala idéerna om individens rättigheter?
Jag skulle säga att en stor del handlar om det här som Ludvig var inne på rätt så tidigt, om erbjudandet om gemenskap. Och idén att det ena utesluter det andra, det vill säga att individuell frihet är någon form av motsats till social gemenskap. Och den retoriken, den figuren har fått ett enormt genomslag, bland annat därför att vi i Europa har ett politiskt ledarskap som gärna driver de idéerna, ofta i nationalistiska kläder. Medan det är ju i någon slags teoretisk mening inte sant. Den individuella friheten kan vara oerhört stor, mångfalden kan vara stor, pluralismen kan vara oerhört närvarande i en stark social gemenskap. Och jag menar att vi ofta underskattar det som en del sociologer kallar för tunna band, det vill säga den typ av känsla av tillhörighet som gör att vi i en massa olika spontana situationer ställer upp för varandra, hjälper varandra, passar varandras katter eller barn eller matar fåglar gemensamt eller sköter om någon samfällighet eller vad det nu är för någonting, som är oerhört viktig för att den sociala gemenskapen ska fungera, men som också tillåter ett väldigt stort handlingsutrymme och en väldigt stor frihet för den enskilda individen, under förutsättning att man går med på, i Rawls mening då, ett antal grundläggande strukturer som man är med och upprätthåller.
Jag skulle vilja lägga till också en annan sak, att det handlar kanske inte bara, som Marie sa och jag, som jag sa tidigare, om en längtan efter gemenskap, utan det handlar också om en känsla av yttre hot mot det liberala samhället också. Så att, jag menar, det finns en stark hotbild som har frammanats under det senaste decenniet. Dels naturligtvis i Sverige från kriminella gängen och organiserad brottslighet, men också yttre hot från andra länder. Vi har en hotbild som i alla fall beskrivs ofta från Ryssland och så vidare. Och det är klart att det finns ju en slags rationalitet i att ett förnuftigt sätt att hantera hot, det är att nu måste vi liksom ändra våra regler, nu måste vi skärpa oss och dra åt svångremmen här. Och så att det finns ju en slags liksom logik i hur man reagerar på en sån situation. Är det krig, är det skarpt läge, så måste man göra saker som man annars kanske skulle tycka var felaktiga. Problemet är väl när de här hotbilderna då blir för dominerande, och frågan är om de alltid motiverar den här typen av åtgärder som vi nu ser. Jag är inte säker på att det fallet är liksom liberalismens fel, utan det är snarare liksom den diskursen i samhället som får oss att tro att vi måste göra saker som är, och att vi egentligen fortfarande är liberaler. Vi tycker inte att det ens är illiberalt att göra de här sakerna, för att de är nödvändiga för att ytterst sett skydda det liberala samhället som vi har.
Men menar du inte då, Ludvig, att ändå det får de konsekvenserna, att det hotar just de liberala idéerna?
Jo, just det. Jag menar det. Men jag menar att som liberal så kan man tro att man är ute och skyddar liberalismen när man gör de här sakerna. Även om jag håller med dig att ofta så gör man ju tvärtom. Men även liberaler kan alltså gå med på icke-liberala reformer eftersom de upplever att det är nödvändigt för att skydda oss.
Det här är Filosofiska rummet om liberalismen inför valet med statsvetarna Marcus Furendahl, Marie Demker och Ludvig Bäckman. Och nu är det dags för Ludvigs spaning om skepticism och kritiskt tänkande. Vad kan vi lita på? Att ifrågasätta och använda förnuftet är en av liberalismens ledstjärnor. Som hos filosofen Bertrand Russell, som ansåg att starka övertygelser, särskilt inom politik och religion, ofta saknar rationell grund. Och om människor ifrågasatte sina ogrundade åsikter och accepterade osäkerhet mer, så skulle samhället bli fredligare och vi skulle komma närmare sanningen. Russell förordade en måttfull skepticism som godtar etablerad forskning utan att släppa sin kritiska blick. Ja, Ludvig, du lyfter fram skepticism och ifrågasättande som liberala idéer som är aktuellt nu. Varför det?
Ja, den här liberala attityden om att vara skeptisk och vara rationell i en kritisk mening, att pröva saker inför förnuftets domstol, om man ska uttrycka det lite högtidligt. Det finns ju en lång tradition av det, och liberalerna har ju traditionellt sett varit väldigt kritiska mot överheten, mot dogmer, mot givna sanningar, mot förstemakt, privilegier och vidskiplighet och fördomsfullhet. Och jag tror att den typen av liksom kritisk inställning till tvärsäkra påståenden om hur andra är eller hur samhället fungerar eller vem som har rätt till vad, den kan jag uppleva inte lika inne idag. Den har vi liksom glömt bort lite grann. Och det beror, skulle jag säga, framförallt, det är två olika tendenser som förstärker varandra i samhället just nu, som gör att det är en dålig tid för en slags rationell skepticism. Och det ena är att vi har en digital tid när vi översköljs av påståenden som andra gör och som vi gärna oreflekterat kanske tror på eller känner oss inspirerade av. Vi får alltså mycket mer information helt enkelt nu än någonsin tidigare i mänsklighetens historia. Och det är fler som vill påverka hur vi tycker och tänker. Det är det ena problemet. Och det andra är att vi också har en väldigt ideologiskt tillspetsad tid. Statsvetare pratar ju om affektiv polarisering, när vi kanske inte har så egentligen i sak så väldigt mycket mer olika ståndpunkter än tidigare, men vi känner mycket starkare om de här ståndpunkterna. Vi känner oss mycket mer hotade av motståndaren. Vi är mycket mer lojala med det egna politiska lägret. Så det är en ideologisk upphettning som vi befinner oss i just nu. Och när man befinner sig i det, så är det klart att då är det inte så lockande att vara den här kritiskt tänkande personen som börjar ifrågasätta dels vad andra säger, men också ifrågasätta hur vi själva tänker och vilka fördomar eller förgivettaganden vi gör. Som är så att säga det som vi bör göra enligt Russell och enligt Karl Popper, som var samtida med honom, om vi ska vara liksom rationella personer.
För annars är det väl väldigt mycket ifrågasättande samtidigt i samhället, och att människor använder sitt eget förnuft, eller har uppfattningen att de gör det i alla fall.
Jo, precis. Alltså jag föreläser om det här ibland ute på biblioteken, och då brukar jag säga att ja, men vi är ju alla väldigt kritiska idag. Och går man in på Facebook eller ett kommentars liksom, tråd någonstans, så märker man hur mycket argument folk har och hur lätt folk har för att avfärda motståndare med ett bra argument. Och då kan man ju tycka, gud vad folk är kritiskt tänkande. Vad bra, vad duktiga de är. Det är det här vi har lärt dem på universitetet och i skolan. Nja, alltså att vara kritisk i den här meningen att man bara hävdar det som man redan tycker. Det är inte det som är att vara skeptisk i den här rationalistiska meningen. Det är ju att vara prövande. Att liksom väga skälen för och emot olika slutsatser. Ta intryck av kritik från andra och också ifrågasätta sina egna utgångspunkter. Så det, att tänka kritiskt är inte samma sak som att vara kritisk mot andra helt enkelt. Och jag tror att det är just den här prövande metoden som Russell pratar om. Han menar att vi vet för lite och vi känner för mycket, sa han i en av böckerna. Och det är liksom ett uttryck för det här just nu, att vi känner att andra har fel, men vi försöker inte ta reda på vad som egentligen är rätt.
Ja, ja, vad säger ni andra om det här?
Jag skulle hänga på där och säga att det saknas en viss nyfikenhet där man alltså kan försöka ställa sig utanför sin egen lilla ruta och undra varför tänker du som du tänker och vad har du för argument för det, och just som Ludvig är inne på, det prövande sättet. Därför att jag tror att det finns en sån rädsla som vi var inne på tidigare, att det finns en hotbild och en rädsla för den här mångfalden. Det finns en ängslighet att om man visar upp sprickor eller om man ifrågasätter sånt som är för givet taget, så ska det liksom hota samhällsgemenskapen.
Vill du ge ett exempel på någon politisk fråga?
Det är kanske lite svårt, men om man diskuterar en påtagligt infekterad fråga där man då, om man skulle liksom vara nyfiken på till exempel varför är det en bra idé att sänka straffbarhetsåldern till 13 år. Det finns ju då en oerhört stark remissrunda som säger att det inte är någon bra idé. Men jag tänker hela tiden, vad är det för argument man har? Vad är det, hur tänker man egentligen? Och jag är intresserad av de argumenten och jag vill gärna diskutera den frågan utifrån de argumenten som framförs. Hur rimliga är de här argumenten? Inte hamna i ståndpunktsdiskussionen. Det är en dålig idé eftersom bla 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 bla. Utan vad har du nu för argument? Hur grundar du dem? Vad kommer de ifrån? Hur tänker du dig att de här argumenten ska fungera i verkliga livet och så vidare? Och där har vi ju noll sån diskussion skulle jag säga.
En väldigt viktig del av vår tid är ju att mycket samtal sker i sociala medier och på internet och sådär, snarare än mellan människor som träffas på riktigt. Och det kan ju likna en politisk diskussion och sådär, en saklig debatt, men det är ju sällan, eftersom vissa saker försvinner när vi inte sitter mitt emot varandra och faktiskt pratar och respekterar varandra på något sätt. En annan sån här central liberal tänkare, Mill, som dök upp tidigare, han lyfte ju fram att liksom, vi behöver i ett liberalt samhälle låta människor prova på att leva på massa olika möjliga sätt, prova på olika idéer för att uttrycka sig och så vidare. Och då skulle väl kanske den här online-diskussionerna kunna vara kuvande på det. Alltså om Russell redan när han skrev noterade att det här samtalet inte riktigt fungerar utan vi har för mycket åsikter om varandras positioner. Ja, då har väl det uppförstorats 1000 gånger nu, skulle man kunna säga. Och Mill tyckte att det var ju kanske lika stort hot mot den individuella friheten vad opinionen eller allmänheten tyckte om dig och din livsstil som vad staten kunde göra mot dig var.
Jag tänker det här om att liksom, om det är centralt då att man ska ifrågasätta sina egna uppfattningar, man ska pröva olika argument, så är ju förnuftet här i centrum. Men hela den tanken om förnuftet har ju kritiserats för elitism och för att bära på maktförhållanden lite osynligt sådär. Så att, hur står sig den här idén?
Det är riktigt. Jag tror att den här skepticism också som begrepp har faktiskt hamnat i onåd lite grann, delvis på grund av kritikerna mot det här västerländska förnuftsprojektet eller modernistiska projektet som var väldigt populärt i alla fall i universitetsvärlden för 20 år sedan, som ofta står förknippas med postmodernism och så vidare. Att tro på förnuftet, det leder liksom till Auschwitz, ungefär som Zygmunt Bauman tillspetsat uttryckte det. Då är det tron på förnuften i självt en del av problemet. Det är en slags dogmatisk inställning. Jag skulle vilja säga att det som är det fina med Russells liksom skepticism, det är att den är varken den här skepticism i egentlig mening, den är inte relativiserande, va? Det är inte det den syftar till. Och den är ju inte heller en dogmatisk tro på att det finns någon som besitter insikterna och har förnuftet och kan tala om för alla andra hur det ska vara. För det är just en fallibilistisk inställning. Det är det begreppet som han och Popper använder sig av, fallibilism. Man kan ha fel. Och det är egentligen inte så mycket mer än det betyder. Men tror du att du kan ha fel, då tror du ju också på objektiv kunskap. Då tror du att det finns någonting som man kan ha fel relation till. Men vi kan alla ha fel, även den som är liksom, tillhör eliten, även den som är mest utbildad, även den som har högst intelligenskvot eller vad det nu är för någonting. Så att det är liksom en jämlikhetstanke i grunden här, att förnuftet är inte någonting som några besitter och andra inte har. Vi måste alla därmed ägna oss åt att resonera kring våra gemensamma problem. Och det är lite det som Marie var inne på, det här med nyfikenhet och bort från att hävda ståndpunkter, att resonera. Det är enda sättet på vilket vi kan försöka eliminera misstag och identifiera de feltänkanden som vi alltid kommer att göra och skickliga till.
Samtidigt som det är väldigt svårt att föreställa sig en politiker som går till val med något starkt vallöfte. Vi måste absolut sänka skatten. Fast jag skulle kunna ha fel också. Då skulle man höja den istället. Och så diskuterar man mot någon som är fullständigt tvärsäker och säger att det här är den enda politiska lösningen. Ja, det är väldigt, väldigt svårt att hävda sig i en sån diskussion.
Nej, men precis. Alltså, det här, hela det här resonerandet som ideal är ju väldigt, det talar emot, det finns lite utrymme för det i politiken.
Ja, men invändningen skulle kunna vara att det där hör bara hemma i seminarierummet. Men då skulle svaret kunna vara nej, det hör hemma i det politiska samtalet. Kanske inte i partiledardebatten.
Jag tänker ju just det ni är inne på, att det är väldigt svårt att få utrymme för den här typen av samtal som då skulle krävas, därför att alla är ju livrädda då för att man ska bli sedd som osäker och ängslig och oklar och så, trots att vi alla vet, precis som Ludvig säger, att vi är alla ofullkomliga, och det är ett axiom, så är det, men ändå så vill vi liksom dölja det i så stor utsträckning som möjligt. Jag önskar att det fanns andra forum för en politisk diskussion som skulle kunna inrymma just den här typen av resonerande, där kanske inte då, som ni är inne på, med partiledardebatten, men andra politiska företrädare. Jag har sett till exempel lokala debatter som är faktiskt oerhört mycket bättre, därför att det är inte så mycket prestige, det är inte så, man känner varandra väl, man har samarbetat, man är liksom beredd att ge och ta i en diskussion. Det är faktiskt möjligt, men det måste också finnas arenor för det.
Hörrni, då går vi över till riksdagspartierna. Om vi tittar på dem nu, hur liberala är de? Vilka är de mest liberala partierna, Markus?
Det finns ett parti med Liberalerna i namnet, som jag gissar liksom att människor som har en väldigt stark liberal identitet kanske inte riktigt känner igen sig, i alla fall inte en del av det partiets traditionella anhängare. Men de kanske kan gå till andra partier, Centerpartiet, men fortfarande relativt liberalt i den bemärkelsen som vi pratar om här. Samtidigt, om man zoomar ut lite grann och tänker på liberalism som den här lite uttunnande eller allmänna idén att vi ska respektera varandra, ha tolerans och komma överens om gemensamma spelregler, ja, då får man väl säga att alla partierna kvalar in i alla fall på rätt sida av linjen liksom.
Ja, alltså det beror, som Markus är inne på, vilken typ av liberalism vi pratar om. Pratar vi om den politiska liberalismen eller pratar vi om den ekonomiska liberalismen? Och om jag visste att det fanns ett rätt svar, jag skulle chansa och förmodligen ha fel, eftersom jag är fallibilist, så tror jag att jag kan ofta ha fel. Så skulle jag ändå säga att partiet som är mest politiskt liberala, det är Centern och Vänsterpartiet. Men ekonomiskt liberala är också återigen Centern. Men lustigt nog kanske Sverigedemokraterna.
Och kan du utveckla lite?
Ja, om man tittar, jag bygger det här på väldigt grund evidens på senaste partiledardebatten, där partiledarna fick hålla upp skyltar där hur de ställde sig till olika frågor. Och det visade sig att Sverigedemokraterna stod till höger om Moderaterna i många ekonomiskt liberala frågor. Tyckte inte var något problem med ojämlikhet i samhället och inget motvinstförbud i friskolorna och så vidare. Och det är i och för sig intressant, tycker jag, då bara att notera att Centern då, som är kanske det mest liberala om man lägger ihop det här, har då ganska mycket gemensamt på den politiska sidan med Vänsterpartiet, men på den ekonomiska sidan med Sverigedemokraterna.
Säg något som de har gemensamt med Vänsterpartiet.
Ja, men ta exempelvis tolerans och bejakandet av exempelvis då människor med olika religiösa uppfattningar eller olikheter och så vidare. Jag tror att de är de mest liksom öppna för mångfald i samhället på ett sätt.
Marie, hur ser din guide till det mest liberala partiet i riksdagen ut?
Det är otroligt svårt att liksom sätta en etikett, därför att liberalismen idag är så uttunnad. Den har så många ansikten. Men om någon vrider om armen på mig, så skulle jag väl också landa framförallt i Centerpartiets hållning, som jag tycker har både en politisk och en ekonomisk aspekt i så fall. Men liberalismen går ju lite horisontellt igenom systemet. Det finns ju arenor eller områden hos de olika partierna som är liberala, men kanske inte den samlade bilden. Det är ju någonting som möjligen kommer att förändras beroende på hur majoritetsförhållandena ser ut efter valet. Nu har det ju funnits en retorik och en strömning åt ett begränsande och repressivt håll under väldigt lång tid, där nästan alla partier har så att säga förflyttat sig åt det hållet. Men om man får ändrade majoritetsförhållanden, ändrade konstellationer, om inte alla partier sitter i riksdagen efter valet som sitter där nu, så kan det också ske relativa förändringar mellan partierna som kan öppna upp för mera liberala idéer.
Och det leder väl oss över till den sista frågan då, vad som kommer hända med de liberala idéernas inflytande i svensk politik. Vad är det som avgör om liberalismen gör comeback eller försvinner, Marcus?
Ibland tänker man ju på det där som en pendelrörelse. När Rawls stora, lite vänsterlutande liberalism var väldigt dominerande i början av 70-talet, så kände ju Robert Nozick sig nödgad att skriva en libertariansk, väldigt så ekonomisk, liberal politisk teori för att på något sätt balansera upp det. Den fick ju väldigt stort genombrott sen under 70-80-talet. Så dels kan det finnas någon sån rörelse att man ser motreaktioner mot den här illiberala strömningen. Men jag tror att liksom valutfallet, om man ska tänka på svensk liberalism framtid, så tänker jag vad partierna gör, det kommer bero väldigt mycket på hur valet ser ut i höst och hur man tänker strategiskt kring det där. Vad som har funkat och vad som inte har funkat, så prövar man en ny variant. Liksom.
Skulle man vara lite optimistisk skulle man kunna säga så här, att det finns visserligen en politisk pendelrörelse mot ett mindre liberalt och ett mindre liberalt håll just nu, men samtidigt om man tittar på hur människor, vad deras värderingar i Sverige, människor som bor i Sverige, vanliga människor, så tänker jag att de flesta är ganska liberala. De är ganska toleranta, vi tror på individens rättigheter, vi vill vara självständiga, vi tror på i huvudsak på liksom förnuftet ändå. Och då tror jag att det visar att på lång sikt så kommer de liberala idéerna liksom att återkomma även inom politiken. Det finns liksom ingen resonans riktigt i längden för repression och en mer auktoritär politisk riktning i Sverige. Men det är klart att det bygger ju på en slags förhoppningsfull och kanske naiv liberal grundsyn när jag säger så.
Men vad skulle kunna ändra på det här då?
Ja, det tror jag att det är framförallt den här hotbilden, den här att människors rädsla sätter sig så djupt i att vi är beredda att gå med på allt för stora eftergifter kring våra rättigheter och framförallt andras rättigheter, det är det ju nu för tiden framförallt, det är alltså invandrare, likemedborgares rättigheter. Men även där har vi ju visat att vi har gränser. Det finns saker som vi trots allt inte, många inte går med på, att man gör ens mot andra. Och det är väl också en liberal impuls att man står upp för någonting som är grundläggande, där vi alla ska behandlas jämlikt.
Marie, vad är din framtidsspaning?
Ja, det är viktigt att komma ihåg att Sverige sticker ju ut globalt genom att just ha en väldigt liberal värderingskarta. Det ska vi ju komma ihåg. Men jag ser ju också den här glidningen som har skett bort ifrån det liberala har också kanske frigjort många människor, många individer lokalt. Jag ser väldigt många lokala initiativ av olika slag där människor sluter sig samman och skapar egna lösningar och egna gemenskaper. Allt ifrån odlingsgemenskaper, odlar tillsammans eller att man renoverar hus tillsammans eller att man hanterar skolfrågor tillsammans, oftast då på landsbygden. Och det är ju en form av liberalism som så att säga försiggår lite så att säga under radarn och som jag tror är en effekt av just det här som ni är inne på, att svenskar i grund och botten ändå har en liberal attityd till sina medmänniskor och man söker liksom då andra möjligheter att utvecklas tillsammans. Ur det kan det gro och växa nya tankar och nya idéer som kommer att komma in i politiken.
Och med de orden om framtiden slutar filosofiska rummet om liberalismen inför valet. Och det är väl säkrast att lägga till och vi kan ha fel. Eller vad säger du, Ludvig?
Jo, ja, verkligen.
En av tre gäster denna gång, alla statsvetare, Ludvig Bäckman, professor vid Stockholms universitet och också verksam vid Institutet för framtidsstudier. Där finns också Marcus Furendahl som är docent och forskare. Vi har också haft med Marie Demker som är professor vid Göteborgs universitet. Producent var Marie Liljedahl och jag heter Cecilia Strömberg-Wallin. Och tack också till alla er som har skickat in frågor till Fråga Filosofen Politik. Vi är överväldigade. Vi har fått massor av mejl. Nu stänger vi frågelådan för sommaren. Kanske kommer vi att återkomma med fler avsnitt av Fråga filosofen, politik och svar på fler frågor. Nästa gång i Filosofiska rummet ska vi titta på socialismen och vad som är aktuellt inom den med sikte på svenska valet. Och gången efter det så kikar vi på konservatismen. Häng med på det så hörs vi om 2 veckor. Ha det fint till dess.